Meine Damen und Herren. Nej, inget
Nej,
mer
inget
tyska.
jävla tyskt skit.
För fan.
Bara för att ni vann med 7-1 så ska ni fan inte behöva starta den här podden på tyska. Usch. Varmt välkomna till avsnitt 52.
Varmt jävla välkomna ska ni vara. För jag kanske inte ska börja med att svära. Det har ju sagts att jag svär mycket i den här podden.
Ja.
Kan vi inte dra om det där? Det bara.
Ja, kan vi göra. Varmt välkomna till avsnitt 52 av 150 kilo podcast.
Har vi kommit in så i rutin så att vi bara går på den här maskinrösten nu?
Ja, men vad ska vi köra då? Ska vi så här...
Vi firar ett år idag!
Ja! Ja, det gör vi faktiskt. Ett år av poddande. Och det är ju härligt på något sätt.
Det är sjukt. Det var obehagligt också. Att det har gått ett år.
Ja.
Men vi har liksom samlat ett år i ljudformat ändå.
Ja, men det är ändå bra. Och det, man har ju något att visa liksom. Eller det finns ju en katalog där nu.
Ja.
Som liksom ligger och blir längre.
Ja.
Men det är kul. Det är roligt att ha gjort det här med dig i ett år. Och vi ska väl försöka göra ett år till.
Jajamensan. Det tycker jag minsann.
Ja, men vi har ju utlovat något form av specialavsnitt igen. Som
ja.
Vi gjorde för ett halvår sedan där också.
Ja.
Fast då var det hassling som var på temat. Nu är det hjältar och fiender.
Hjältar och fiender. Det kommer bli ett väldigt både aggressivt kanske och glädjande avsnitt samtidigt.
Ja. Jag ser ju fram emot fiendedelen mer, men det kan väl vara trevligt att prata lite så här om folk som har hjälpt den och stöttat den också för att sen dra ner lyssnarna i
ja.
Vårt allra djupaste mörker, det som finns där inne i oss alla där vi har du en fysisk svartlista eller har du en är det bara psykisk?
Alltså jag har väldigt få fysiska listor överhuvudtaget. Så att jag skulle nog inte, alltså när det kommer till listor överhuvudtaget så det finns ju faktiskt de som gör listor över folk de har legat med och sådär. Eller har en räkning på det. Det måste jag faktiskt säga att jag är en av få som jag känner som inte har en susning. Eller jag tror inte jag känner någon som inte har en susning om hur många de har legat med. Och det behöver inte betyda att det är många eller få, utan det handlar bara om att jag inte vill veta den siffran. För det känns som en dum siffra att ha i huvudet.
Men alltså, men då tänker jag att det känns som att du inte... men eftersom om du inte vet då kan du ju ha glömt någon.
Ja, ja. Men vad gör det? Eller liksom, det är väl lika bra, kanske.
Men då känns det som att då har det ju verkligen inte betytt någonting. Om du inte ens vet om att det har hänt.
Ja, men vad då betyder det mer bara för att man har en lista på någon?
Nej, nej, nej. Det säger jag inte. Jag försvarar inte det. Jag bara menar att det känns som att det är viktigt att veta om, tycker jag. Eller jag känner i alla fall det i mig.
Ja, men det är inte så att ifall jag träffar någon och så att jag inte kommer vara medveten om att jag har legat med den här personen.
Nej.
Ja, nej, men jag tänker ju bara typ så här, när man är gift och är gammal så känns det farligt att ha den här siffran liksom. Av någon
ja,
anledning.
Men vad fan, du behöver väl inte svara om det är någon som frågar.
Nej, men jag vet inte, det är någonting som också känns så här, eller grejen, det började väl när jag var yngre att så här, när det var liksom macho att ha legat med flest liksom, och jag ville liksom inte riktigt leka den leken. Så bara valde jag att inte ha koll.
Så valde du att glömma?
Ja.
Där någon gång efter tjej 277.
Ja. Eller om det var 275 kanske. Men fan, hur läget då, Jocke?
Jo, det är väl, alltså den här förkylningen har typ suttit i nu en vecka. Alltså jag är inte sjuk fortfarande. Jag är bara så här lite snorig. Så jag funderar på om jag börjat få pollen.
Ja,
Men nej, jag vet inte. Någonting är det. Men om vi ska gå in på så här hjältar, fiender överlag, tänker jag.
Okay.
Vi kan väl mjukstarta där lite.
Ja, men absolut.
När du tänker hjälte, vem är alltså en riktig hjälte? Vad är det för dig?
Alltså en renrakad hjälte, säger man så, renrakad?
Nej.
Hur säger man? Renodlad?
Renodlad. Jag vet inte.
Ja, och uttryck, det funkar inte. Jo, men en renodlad hjälte är väl ändå någon som jag förmodligen inte har träffat ännu. Alltså, det känns inte riktigt som människor som finns i min omkrets riktigt kan komma upp i det här äkta hjälte liksom, som... Eller det är klart så här, på en viss nivå så här, men någon räddade mitt liv, fine, det är en hjälte liksom. Men jag tycker ändå att en hjälte ska ju vara den här som räddar världen och är liksom Superman på något sätt.
Men är då alltså, ja, men jag tänker också, nu får du ju slå till med fiktiva personer också.
Ja.
Att så här, tänker du, alltså vilken, när du hör ordet hjälte, vem är det du får upp först i huvudet? Eller vad är det liksom, vem är din go-to-hjälte om du får spåna fritt? Liksom?
Ja, alltså jag vet inte, jag känner mig väldigt okreativ om jag säger liksom Superman eller...
Nej, men det får man väl ha. Han är ju en klyscha för att det är så klassiskt och han är för bra för sitt motstånd liksom.
Ja,
tycker jag.
Ja,
jag gillar ju den här jag gillar ju Batman för att han är människa liksom.
Ja, men precis.
Och jag gillar det i honom, att han är lika mänsklig och sårbar som alla andra, bara jävligt rik och kan köpa sig utrustning liksom.
Exakt. Ja, men det tror jag nog gör honom väldigt mycket mer till helt i mina ögon också än vad just Superman är. Men ja.
Nej, men annars så vet jag inte, jag har ju så här, Turtles är ju bara så här från barndomen, bara någonting som finns i mig. Jag har ju älskat dem hela mitt liv.
Ja.
Jag har sett allt så jävla många gånger. När man gick till vad hette det? Guldrullen hette videobutiken vid mig när jag var liten.
Ja, just det. Just
så gick man dit och så hyrde man först en Turtles-film då.
Ja.
Och så såg man den. Och sen så när man gick och lämnade tillbaka den, då hyrde man nästa och så höll man på så. Och det fanns ju bara 7 filmer, så man hyrde dem ju gång på gång på gång på gång på gång och bara såg dem liksom.
Men...
Så de har ju blivit en väldigt stor del av min hjältebild så här.
Ja.
Man äter pizza och sen så slåss man.
Men du såg dem på svenska då, antar jag?
Ja.
Ja, just det.
Såg du dem på tyska?
Ja. Såklart jag gjorde. Som allting annat i barnvärlden. Hey, it's Conny, Hero Turtles. Superstarka Hero Turtles. Lilla Kenti, Hero Turtles. Emma och Taloa. Men jag vet inte. Jag har faktiskt inte sett så himla mycket Turtles som jag hade velat nog. För att, jag måste nästan säga att jag är lite avundsjuk på alla... alltså för Turtles känns som folk är så jäkla dedikerade Turtles på något sätt.
Ja, men de är ju coola. Alltså de är ju ninjas, vilket är den coolaste formen av martial arts.
Ja.
Och sen så är de muterade. Men alltså sköldpaddsmänniskor, det är ju skitcoolt. Alltså det finns ju ingen, alltså, och de är ju helt vitt skilda liksom personlighetsmässigt, så de är ju fantastiska.
Ja.
Men om man ska prata lite fiender då. Alltså
ja.
För mig så är ju den ultimata fienden den som är helt och hållet oberäknelig.
Ja.
Alltså Jokern i Batman, Loke i Asagudarna. Alltså de är tricksters. Alltså de är en trickstermyt. De är kaosets talesman liksom.
Ja.
Det finns ingen som vet vad de gör eller varför.
Nej.
Utan det bara händer och det bara förstör för alla inblandade.
Ja.
Och den fienden är väl den absolut bästa, för att det är så jävla svårt att motverka det, för att man vet inte vad nästa steg är.
Ja. Men det, jag tycker det är så spännande med såna sorts fiende karaktärer i filmer liksom. De, i och med att man inte vet vad de ska göra för drag och de är så oberäkneliga, så har de, alltså, men alltså jag tycker det är så intressant att de kommer undan med att inte ha en anledning att vara onda liksom. De bara är onda. Det är en sån, alltså det är så vedertaget att de får vara bara rent av onda. Och det tycker jag är ändå lite konstigt, för att jag är i alla fall en sån människa som inte tror att det går att vara en ond människa.
Oj.
Alltså en avsiktligt ond människa.
Nej, okej.
Jag tror att det finns mycket som gör människor till onda människor, men allt är bara liksom det är olika faktorer som spelar in som gör dem till offer, och på så vis blir de onda, mer än att de faktiskt har en ond avsikt liksom.
Du tror inte på det här megacorp-andan, att så här, de som sitter på topppositioner på Google och Apple, att så här, de har ju, du tror inte att de har planer på att ta över världen?
Det må de mycket väl ha, men de gör
det
inte.
Det gör väl de till onda människor?
Jo, men det kanske, så kanske det är, men jag tycker ändå inte att de, eller jag tror i alla fall inte att de tänker onda tankar eller om sig själva liksom.
Nej.
Jag tror inte att det finns en människa som ser sig själv som ond.
Nej, men det är klart, man ser ju även terrorister och folk inom den branschen, höll jag på att säga.
Ja.
Men de ser ju som att de gör ett nödvändigt ont.
Ja.
För att kunna skapa någonting bättre.
Exakt, exakt.
Så att jag förstår vad du menar, men det gör inte elaka människor snällare.
Nej, men jag tror att väldigt ofta tror jag till och med, så är det så att man glömmer den ondas perspektiv, om man säger. Alltså man ser bara det onda de gör och inte varför de gör det onda liksom. Vilket liksom, hela det perspektivet saknas ju också helt fullständigt i majoriteten av liksom filmer där någon porträtteras som ond. Vilket jag skulle vilja se mer av, för det är väl ändå...
Men det var ju därför Homeland var en bra serie första och typ halva andra säsongen. För att det behandlade det så mycket.
Ja.
Och sen så följde totalt sen.
Ja, jag har ju faktiskt inte sett den, så att jag har inte ens utning om vad du pratar om.
Nej, men den var bra, men fallerade totalt sen. Mycket tråkigt. Men ska vi gå vidare med våra vita och svarta listor över människor?
Ja, men det tycker jag. Let's do it.
Ja, men ska vi börja med de vita listorna då? Vi har ju skrivit ihop i vårt lilla dokument här.
Ja.
Listor över personer som... Ja, jag vet inte egentligen hur kul det här är att lyssna på, men det skiter vi lite i.
Ja, det är ju faktiskt vårat ettårsjubileum och it's my party.
Precis, och på ens födelsedag får man göra vad man vill.
Exakt, exakt. Fan, vi borde ha lite tårta eller någonting, känner jag. Vad fan, vi har ingen
tårta,
fest,
vin, vänta, vad som helst.
Vänta, jag ska bara plocka fram en öl i alla fall här.
Ja, men vad fan, då vill jag också... Vänta, okej, då tar vi ett litet avbrott så fixar vi något att dricka.
Mycket skum. Jag dricker Tuborg, vad dricker du?
Jag har precis öppnat en flaska Tomassi Appassimento.
Jaha, oh, jävlar, du kör rött vin så här på...
Ja, men vi ska ut och grilla sen på gården här. Så att jag börjar redan nu lite.
All right.
Men jag måste bara, det här kan ju vara det bästa ljud i världen som finns. Du ska få höra här.
Jo, det är vackert.
Det kluckande ljudet av vin, som det första vinet som hälls ner i ett glas.
Ja.
Det är ju vackert.
Ja, men verkligen. Det må jag säga. Jaha, men skål då, bara innan vi drar igång det här. Skål. Vi hoppar över. Oj, fan vad det är.
Det var jag som plingade i glaset.
Mm, okay. Ja, men vi hoppar över det födelsedagssjungandet, va?
Det får någon annan göra åt oss.
Så. Ja.
Eller något. Nej, men vi... Som sagt, vi börjar väl med de vita listerna.
Ja.
Där vi har skrivit upp folk som har inspirerat oss, eller bara har varit en del av våra liv, eller som vi ser upp till på något sätt, även om det kanske bara är för att de har gjort någonting som vi uppskattar.
Ja, absolut, absolut.
Jag vet inte, innan vi går in på det här så tänkte jag så här. Vi har ju pratat om starstruckness förut.
Ja, visst.
Att så här, varken du eller jag är väl några som blir speciellt påverkade av kändisar.
Mm-hmm.
Vi är inte några som får hög puls av att se någon skådis på stan. Liksom.
Mm, mm.
Så jag tänker bara så här, då är de här personerna kan ju vara, alltså de personerna som vi gillar kan ju vara någon form av omvänd starstruckness. Alltså även om de är jättekända och har gjort jättestora saker, så kanske man blir lugn i deras närvaro istället. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag försöker kolla igenom min lista här och försöker avgöra. Men jag tror att jag blir nog mer så här, det känns rätt i deras närvaro. Alltså så här, allt skulle kännas bara bra.
Liksom. Okej, okay. Ja. Jag börjar väl med något så enkelt som Gina Dirawi.
Mm-hmm.
För att jag tycker att hon är, alltså hon är ett år yngre än vad jag är och bara har gått så jävla långt, så jävla snabbt och är så in i helvete duktig på vad hon gör.
Ja, verkligen.
Jag ser upp till henne som satan för det.
Ja.
För att jag också vill ju göra innehåll och jag skulle gärna vara programledare liksom.
Ja. Men vad har hon gjort på senaste tiden? Jag måste säga att jag kan inte helt se att jag har sett henne i...
Nej, alltså efter Mello.
Mm.
Jag vet inte riktigt. Hon gör väl massa olika saker. Men jag håller med dig. Jag har inte heller sett henne någonstans ute.
Mm. Mm.
Så. Men det spelar ingen roll för mig. Det hon har gjort förut får väl tala för hur duktig hon är på det.
Men inte hon ett bra exempel för hur typ så här SVT lite äger en människa och gör dem till sitt egna liksom.
Då är väl André Pops ett mycket bättre.
Ja.
han är väl ägd av SVT om något.
Ja, det stämmer nog alldeles fullt. All right, men ska jag ta någon eller vill du fortsätta på din?
Nej, men jag kan fortsätta.
Ja, sure.
Sen så går jag väl över till och så här, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, för de har gjort filmer som har gjort att jag vill skriva film.
Ja, just det.
Och fått mig in på den banan liksom.
Men bästa filmen var det då?
Quentin Tarantinos första film, Reservoir Dogs, skulle jag säga.
Ja.
För att det manuset är så satans ekonomiskt. Och inte då ekonomiskt inom pengar, utan varje ord, varje scen, varje mening betyder någonting.
Ja, ja.
Som har med karaktärsbyggning eller handling att göra.
Ja, just det.
Det finns inte en stavelse som går till spillo där. Och det är verkligen
coolt.
Den. Mm. Sen så ska du ses, jag älskar ju The Departed. Det är ju en remake från en japansk film.
Mm-hmm.
Men jag tycker att, alltså den, jag såg den på Netflix och sen så klickade jag på den så här, men jag vill se den här scenen för jag tycker den är bra.
Mm.
Och sen så, då spolade jag fram så här 5 minuter eller vad det är.
Mm.
Och sen så då kommer man till så här, okej, men en scen till, den här är jättebra också.
Mm.
Och så kommer nästa scen så bara, men den här är jättebra också. Och så kommer nästa scen, men det är den här scenen, den är jättebra.
Ja.
Och sen så satt jag där och kollade på hela filmen och bara kände att varenda scen är så jävla snygg och bra och väl regisserad och skådespelarna gör ett så satans bra jobb, så att jag är så här, men det är bara hands down.
Men jag tänker så här, alltså om man jämför Quentin Tarantino och Martin Scorsese med typ Gina Dirawi, det känns, eller för min del i alla fall, Gina Dirawi känns det i alla fall som att jag känner mer som person, medan Quentin Tarantino och Martin Scorsese känner ju mycket mer till vad de har gjort på ett sätt.
Det är sant.
Hur tänker du liksom, är det viktigt för dig vad någon har gjort i de här fallen, eller är det mer vilka de är?
Ja, jag tror det. Alltså, när jag tänker på vilka som är mina hjältar, så är det ju folk som har gjort saker som jag har inspirerats av. Alltså saker som fått mig att vilja göra det jag gör bättre.
Ja, ja.
Eller på ett annat sätt, eller mer, eller vad det nu är.
Ja.
Och då finns det ju någonting i att så här, alla de tre har ju gjort saker som har inspirerat mig.
Mm.
men på helt olika sätt. Och jag håller med dig om att man känner Gina, eller det känns som man känner henne bättre, även för att man inte gör det.
Mm.
Men det kanske är för att det är närmare geografiskt också. Och så.
Mm.
Och hon är svensk och jobbar inom den branschen jag ska jobba i och sådär.
Ja, just, just.
Men om vi går vidare då,
ja,
så har jag två musiker också.
Ja.
Håkan Hellström och Veronica Maggio.
Ja, men de är ju otroligt gillbara båda två.
Ja, det är de ju. Och det, alltså det här, den här listan är ju väldigt så här, ja, men banal i sig. Den är ju ingen outstanding på något sätt.
Mm.
Men jag känner ändå att jaha, det får vara så. För de här är hjältar för mig.
Ja.
Och det handlar väl om att jag tycker att deras musik har hjälpt mig ja, men genom antingen svåra stunder eller bara förgyllt min vardag.
Mm.
Och jag lyssnar på dem fortfarande och om igen för att jag bara älskar det liksom.
Ja, just.
Och upptäcker nya låtar och så här. För jag är ju, som jag har sagt förut, att jag lyssnar ju på musik genom att lyssna på en låt. Jag lyssnar inte på en skiva eller på en artist, utan jag lyssnar ju på en låt som jag gillar av en artist. Och ja, sen så kanske jag råkar snubbla in på att lyssna på en annan låt och så här. Men så jag upptäcker ju nya låtar som de här två människorna har gjort hela tiden och bara hänger mig åt låt efter låt. Så snart får jag väl börja lyssna på hela album och nöta det som riktiga människor konsumerar musik.
Mm.
Men sen så, ja, och sist men inte minst på min lista, sist men kanske störst, eller han har väl blivit ett form av, vi pratade om det för några veckor sedan, att vara i folks medvetande.
Ja.
Och då pratade jag om att Seth MacFarlane, alltså skaparen av Family Guy,
ja,
är en sån person som jag vill att han ska ha mig i sitt medvetande.
Mm.
Och då, så att sen dess så har ju jag tänkt att jag måste ju genomföra det här. Det måste bli ett delmål i mitt liv.
Ja.
Att jobba med Seth MacFarlane.
Det låter som ett helt fantastiskt delmål, tycker jag.
Så att, ja, hur ska jag lösa det här?
Ja, hur fan löser man det? Alltså, det är väl, en början kan ju vara att försöka vara nära honom på något sätt.
Ja, för det fysiskt
ökar ju,
nära.
Ja, men det ökar ju chanserna i alla fall. Ganska drastiskt.
Mm.
Och bara råka stöta på honom.
Ja, men sen så, jag har ju någon tanke på att man skulle vilja göra något animerat på något sätt.
Ja.
Så det, ja, man får väl göra det och sen så får han se det och sen så får jag vara i hans medvetande. Och sen kan vi bli vänner och sitta och dricka appassimento över en över anekdoter om kändisar eller något. Jag vet inte. Han är väl typ 20 år äldre än vad jag är också. Så
att... Ja, men känns det inte lite som att han var en sån som sjukt många bara råkar i situationstecken stöta på och bara, hey, I got an idea, liksom.
Ja, precis. Ja, men han känns ju som en sån, om han är ute så kommer alla fram. Ah, oh, du Brian, du Stewie. Och är så här riktigt jobbig, då får man ju inte vara en av dem. Då måste man ju vara någon som är så här cool och bara, ja. Oh, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Man,
nej, men det är väl det.
Han får börja prata med mig helt enkelt.
Ja. Okej, men då är det dags för mig att köra The White List av människor. Men vita listan, jag vet inte om det är, eller ja, jo, det kanske är representativt, va?
Nej, men jag tänkte att så här, det är motsatsen till svarta lista.
Ja, men
måste ju bli vita lista.
Mm.
För de vi hatar är väl svartlistade för oss i vår själ och hjärta.
Ja, men typ. Ja, men alltså jag tror så här, jag kollar på min lista här och det, jag måste säga att det finns ett spår eller ett ganska tydligt mönster av ganska mysteriska och människor. Eller ja, men eller så här, människor som jag inte vet så mycket om egentligen.
All right.
Men jag kan börja då. Darren Brown, för er som inte vet, jag pratade om honom förut, men det är alltså en brittisk typ så här psykologisk illusionist hit och dit. Han har gjort en mängd med TV specials på Kanal 4 i England där han får människor att göra de mest bizarra grejerna under tron av att de gör det av egen fri vilja. Eller han gör en massa trolleripsykologi typ.
Han gör mindfucks.
Ja. Och ja, men det, alltså jag tror att så här, det är väldigt få människor som jag egentligen ser som förebild. Och det är knappt så att jag ser honom som förbild heller. Men om jag skulle behöva välja någon, så är nog Dan Brown en sån människa som jag ser upp till väldigt mycket, för att han gör så otroligt, otroligt bra TV. Och liksom bara totalt lurar den till att tro det ena och det andra. Och han är väldigt inspirerande och kreativ som bara fan i sitt skapande.
Han skulle kunna bli en bra plot twist författare.
Ja, verkligen.
Alltså det finns ju folk som är väldigt bra på historier och skriver fina historier och skriver jättebra manus, men de vet inte hur de ska få ihop plot twisten i slutet. Och då anlitar man en plot twist författare.
Är det så?
Som kan då skriva bara en jätte mindfuck som gör den här psykologiska thrillern till just den psykologiska thrillern det inte var, när den inte hade den här plot twisten i slutet.
Ja, just det.
Så man kan ju bli expert på bara det.
Ja.
Och jag tror att han skulle göra sig som en bra sån.
Ja, men det tror jag verkligen. Nej, men jag tror, och nummer två på min lista här är en svensk trollkarl. Mycket trollkarl. han heter Charlie Caper. Men det är lite märkligt med honom. Eller så här, jag tycker det han gör är otroligt inspirerande. Han är så sjukt innovativ och har sån fantastisk karisma. Och är bara liksom, jag inspireras så inåt helskott av honom. Men samtidigt så, och jag måste ändå säga att jag känner honom så, men samtidigt så är det finns någonting lite underligt i vår relation, som jag vet, det känns som han är typ sur på mig.
Okay.
Jag vet inte, jag grejen var att jag gjorde ju en akt, eller vad ska jag säga, en grej i skolan med 3 stycken iPhones som jag pratat om. Och det påminner väldigt mycket om en akt som han har gjort, som han blev känd genom via sociala medier, där han använde en massa iPads där en massa bilder åkte fram och tillbaka på. Och jag pratade visserligen med honom om det här, men jag vet inte, sen dess så har det bara liksom blivit lite krystat på något sätt.
Okej, men om han håller det emot dig, då kanske han snart hoppar över på den svarta listan.
Ja, men det, ja, jag vet inte. Ja. Skitsamma. Men nästa artist är en otroligt mystisk människa för mig. Musikern Anders Trente Möller. Han gör helt sjukt bra musik. Jag har sett honom ett par gånger live nu. Senast nu på Roskilde. Och han...
Vilken är bästa låten? Ska ni få den här i bakgrunden?
Svårt att säga den bästa låten. Men sätt på...
Vad ska jag välja?
Ja, men sätt på Miss You. Det blir bra. Men alltså, han gör väldigt melankolisk musik och så här, första gången jag fick höra om honom var på Irland, och så var det någon så här hippie som började prata om den här artisten, danska DJ:n som liksom samplar musik som påverkar människor psykologiskt liksom. Så att, jag vet inte helt om det här var sant eller inte, men hon gjorde någon studie om det här då hon pluggade musik, och sen dess har jag bara varit hooked. Han gör otroligt spännande musik, så det är bra tips för de som inte känner till honom. Ja, men jag går vidare, fan. Bara player igenom här.
Ja, men kör hårt.
Jag har skrivit Soran Ismail också.
Inom parentes,
ja. Ja, jag är inte säker om jag skulle ta upp honom eller inte.
Men varför är han en hjälte för dig?
Nej, men han är inte en hjälte. Eller jo, han är en liten hjälte ändå. Alltså han...
Han är som Robin. Jag menar, alltså, om Andreas Trente Möller är Batman, så är Soran hans Robin.
Ja, en väldigt udda relation dock, men...
Kanske en märklig kombo.
Ja, men, ja, men,
en
jävligt
nerknarkad Batman,
ja. Nej, men jag tycker Soran Ismail, han inspirerar mig väldigt mycket med hans... Han är ju otroligt intelligent och bara så här, kan säga det han tycker på ett så smart sätt bara. Och ja, nej, men jag gillar honom väldigt mycket. Han står upp för vad han säger liksom. Och jag tycker förra årets sommarprat, eller om det var 2 år sedan, var väldigt, väldigt bra om rasism. Det var otroligt bra. Men nu kommer ju faktiskt den personen som jag tror är den, min största liksom så här, var ikon. Och det är ju fan Steve Jobs. Bara, alltså den människan, jag hade gjort så mycket för att få träffa den människan. Och bara få sitta ner och lyssna in honom och höra vad han har att säga. Och gå en av hans kända promenader. Och bara liksom få prata. Men han hade ju det här reality distortion field. Och det, ja, men det är alltså en lite märklig grej som alla människor som kände honom beskrivit som det här. Alltså när man befann sig inom hans räckvidd så kunde liksom verkligheten få en annan upplevelse, om man ska säga. Man saker och ting som kanske var omöjliga blev möjliga bara av hans närvaro. Och han kunde få...
Men är inte det där lite så här efterkonstruktioner, eller?
Nej, men alltså det, folk liksom hänvisade till det här, vad kallas det, RDF-en liksom, under hans livstid också liksom, att ja, men det där är nog bara hans reality distortion field som spelar in. Och ja, men, jag tycker det är häftigt och det är sjukt inspirerande att kunna leda så mycket människor och liksom, genom en så otroligt stark vision som han liksom, ständigt hade. Och jag vet inte, det är alltid så här inför innan jag ska göra hålla något tal eller pitcha någonting så, eller när jag skriver en pitch så brukar jag kolla på någon presentation han har gjort eller något tal han har gjort och så direkt så får jag den här liksom, då känns det som att så här, fan, nu kommer jag bara sätta den här presentationen. Jag vet inte, det är nog magiskt bara av att liksom, lyssna in honom så bara känns allting plötsligt liksom lätt och görbart.
Men vadå, är det något tal du lyssnar på med honom då?
Ja, eller det kan vara allt möjligt. Man kan med så här, iPhone-presentationen, den mest episka keynoten genom tiderna typ, när han presenterade iPhonen, vad var det, 2007 eller 2008. Eller när han presenterade iPodden för den delen. Men sen bara intervjuer med honom är, alltså de är så inspirerande. Jag blir liksom, det bara blommar till inom mig och jag, ja, det, han är grym, riktigt jävla grym.
Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry.
Sen så min sista är en Leif Olberius, trollkar också, våran juniorkontaktman var han när vi var yngre på Svensk Magisk.
Mentor, skulle man säga.
Ja, jo, men alltså det var hans roll, men mentor var verkligen det han var. Och han, alltså fan vad han tog hand om oss och ledde oss till att bli ungdomar liksom, från att vara barn.
Ja, men han var ju så här, vi var ju så unga och vi visste ju inte vart vi ville. Vi var ju små barn. Vi trodde ju, vi hade ju en väldigt stor bild av vad vi ville göra. Så då visste man ju exakt så här, jag ska bli störst i Sverige på att trolla eller i världen eller vad det skulle vara liksom.
Ja.
Men han var ju den som lärde oss från grunden att så här,
ja,
okej, men nu går vi igenom att, för ska ni stå på scen, då måste ni veta hur ni ska hålla en mikrofon. Ni måste veta hur ni ska äntra scenen.
Ja.
Ni måste veta vart rösten sitter, hur hållningen ska gå till. Det handlade inte om själva trolleriet under det första året jag gick där.
Mm.
Egentligen. Vi ville ju bara sitta och trixa med kort och rep och skit.
Mm.
Men han förstod ju att ska det bli någonting av de här människorna, då måste de lära sig hantverket från grunden.
Mm.
De simplaste grejerna, så här, som att du går in på scenen med rätt fot först så att du kommer öppen mot publiken.
Mm.
Alltså bara den grejen sitter så djupt i mig, för att jag hade inte lärt mig det om jag inte hade fått det från någon så tidigt, tror jag.
Nej, men jag vet, det är alltså också att han gav ju aldrig upp heller, och han trodde ju verkligen på oss, kändes det som i alla fall. Och jag vet, jag tror att jag fick en han fick lite av en papparoll i mitt liv, liksom från att jag var 10 år till 15 i alla fall, liksom att han, det var ändå hon, jag hade otroligt mycket kontakt med honom, och liksom, det var honom man satt och fikade med och pratade med om liksom allt i princip. Och ja, det var en fin människa. Eller det är en fin människa.
Det är
människa.
Tråkigt att man inte har så, att vi inte har så mycket kontakt med honom längre.
Mm.
Ingen av oss i det gamla gänget har ju det.
Mm.
Men vi får väl försöka ta någon fika, dra ihop ett gäng.
Ja, verkligen, verkligen. Sen så i och för sig, jag skulle vilja ta upp en människa nu när jag tänker på det. Bara för att det finns en fin anekdot kring det. Mikael Persbrandt är ju ändå en människa som jag tycker,
ja, men är han en hjälte för dig?
Nej, absolut inte. Men jag tycker han är ändå, det finns ändå någonting hos honom som jag ser upp till på ett sätt. Han har en sån otrolig dedikation till det han gör, och är liksom, han bara äger allt han gör på något sätt, på ett sånt häftigt, ja, men
jag,
sätt.
Jag tänker mig att han har en dragningskraft som människa.
Ja, jo, men det har han verkligen.
Att jag har ju aldrig varit i närheten av honom, så jag vet inte. Men jag kan tänka mig att han är en sån skön, intensiv person som man så här, bara av att se eller vara i närheten av, dras till liksom.
Ja, jo, men jag tror att han, i mina ögon så tror jag att han är nog en av de enda svenska skådespelarna som har den här, alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men lite så här mega, alltså han äger sån stor plats på något sätt. Han är mycket större än sig själv, och han
har en stor aura.
Ja, verkligen. Jag tror inte, alltså det går inte att jämföra honom med någon annan svensk skådespelare på hur mycket plats han kan ta.
Nej, okej.
Okay. Mm. Men jag måste bara berätta, det var några år sedan i alla fall som jag skulle träffa en polare. Jag hängde med en polare och skulle träffa en annan kompis också på som var på Berns. Och hon var då också med en annan kompis, och vi mötte upp dem då, och så kom inte in, men då kom hon då ut tillsammans med Mikael Persbrandt och hans kompis. Mm-hmm. Och det skulle då alltså vara efterfest på Berns hotell, på deras hotellrum. Så vi drar då upp till Persbrandts kompis hotellrum då. Och vi festar helt enkelt på hans hotellrum, tömmer liksom minibaren, och liksom det röks inomhus och det trashas ganska hårt i det här hotellrummet. Och
men hur var han då? Alltså,
ja, men alltså han är ju otroligt så här självbelåten, och liksom han lyssnar på vad han vill lyssna på. Men det är så här, han,
det var inget så här cua musiken. Det var
nej. Alltså
här väljer vi rakt av i spellistan och tar Persbrandts bästa hits.
Nej, men han satt ju bara där och alltså han behövde ju inte prata, men liksom det var han som bestämde så tydligt, men det var ju liksom inte han som behövde ta den rollen av att
vilja bestämma. Nej, han behövde inte yttra sig liksom.
Nej, exakt. Och nej, men det var alltså han är ju också en väldigt snuskig människa, så liksom. Det som hände var att han, alltså han är ju väldigt så här grov och rå av sig, så att han han mitt i allt plötsligt så vill han då slicka armhålan på min tjejkompis då.
Okay. Hade han koksat?
Det vet jag inte om han hade gjort det på Berns, men han gjorde det i alla fall inte på rummet. Okay. Men det som hände, eller hon sa ju då självklart nej, för fan, det får du fan inte göra. Medan jag bara direkt så här, ja men kom igen, du vill väl kunna säga att Persbrandt har slickat dig i armhålan.
Varför skulle du vilja göra det?
Ja, men det är väl lite som så här, varför lägger jag mig i en likpåse bland en massa lik på en filminspelning? Jo, för att jag vill kunna säga det, eller berätta för det. Det är bara en story liksom.
Ja, men man får ju ha lite själv, alltså självrespekt eller något.
Ja, men vad fan, jag skulle låta dig slicka mig i armhålan, inte för att du skulle vilja göra det, men jag skulle, det är ju bara roligt liksom. Men så till slut okay. Så bara, ja men vad fan, varför inte? Så höll han upp armen, så slickade han henne i armhålan. Vad han fick ut av det vet jag inte, men jag tror att han tyckte väl det var lite sexigt. Men grejen var väl i alla fall senare att min kompis och hennes tjejkompis och Persbrandts kompis hamnade då i sängen och hade någon form av trekant, medans Persbrandt då till slut däckade på sängen bredvid dem medans de höll på, vilket var väldigt märkligt, för att jag och min polare satt ju bara en bit bort i rummet och bara, ja, vi får väl ta
och då satt du och en till kille och tittade på när de...
Nej, alltså det var liksom en liten vägg.
Hade torr sex i sovrummet.
Nej, men det var en liten vägg mellan liksom där man hängde och där liksom sängen var.
Men ofta ni inte gick därifrån.
Ja, men vi hajade ju först inte att de höll på, medan till slut så förstod vi det. Så ja, nej, men det var märkligt. Men så beställde vi då en taxi till Persbrandt, för vi tyckte att det var lite märkligt att han skulle ligga där bredvid. Varpå när den kommer och jag säger till honom och han inte hajar varför han skulle behöva gå därifrån.
Så du, Micke?
Ja.
Micke P, sa du Micke P?
Micke P, kom här.
Micke P, du har en taxi som väntar.
Ja, men han tyckte inte, eller jag var så här, varför skulle jag behöva gå för liksom? Så bara, ja men folk vill nog att du gör det. Så bara, vem vill att jag ska gå? ja, nej men hans fru och barn väntade väl hemma. Så att, ja. Nej men
det fan var tragiskt.
Ja, verkligen.
Ja, men nu när vi har dragit igenom de hjältar vi har, eller ja, jag vet inte, Mikael Persbrandt kanske är en antihjälte, eller vad tror du?
Ja, men det är han nog. Det är...
Men då ska vi väl gå över på något form av den här. Jag gillar ju idén av att man har en liten svart bok som man skriver namn i.
Ja.
Jag gillar ju den idén. Nu har ju inte jag det, men
det känns men ju som en tv-branschgrej att ha en svartlista.
Det kanske är. Peter Settman känns som en person som skulle kunna ha en sån svart bok.
Ja, alltså
han känns som att han skulle kunna vara rätt osympatisk när man inte jobbar för honom eller med honom. Alltså ja. Han är ju världens snällaste människa och han kan ju ta vilket manus eller så här, han kan ju se innehåll som ingen annan.
Ja.
Men han jag kan tänka mig att han har en del osympatiska drag.
Ja.
Det blir väl så när man startar ett väldigt stort bolag och säljer det för en miljard.
Shit, sålde den för en miljard?
Nej, men ganska många miljoner.
Ja. Ja, nej, men jag måste bara påpeka att jag tyckte att det var intressant att du valde eller att vi båda valde kändisar och kanske kommer göra det också nu i hatdelen som objekt att måla ut.
Mm.
Det kanske har visserligen att göra med att folk kanske inte är så jätteintresserade av att lyssna på våra personliga relationer till folk eftersom de inte känner dem. Men jag tänker att det är ju lite lättare att gå på kändisar, för att man har liksom lite rätt att tycka vad man vill om dem oavsett liksom, eller om man då skulle möta dem i verkligheten så är ju sannolikheten ganska litet om man lyssnar på just den här podden. Så ja. Att det gör liksom inget. Men jag har en jag har i alla fall en mycket tydligare hatrelation till folk som är mig som har varit mig nära liksom. För att, jag vet inte, det är, för mig är det i alla fall så att om människor som jag eller folk som jag ogillar förtränga mycket lättare, eller det är lite okay. Det jag gör. Om det är någonting jag har lärt mig så är det att hata någon eller så här, verkligen ogilla någon. Det tar fram så mycket negativa energier hos en.
Ja, men jag menar, det kräver ju energi att hata någon.
Ja, precis. Och det, jag mår i alla fall fysiskt som värst när jag hatar någon.
Jo, men så är det.
Och ofta är det ju till och med så att jag, om det är så att jag hatar någon, så det är inte så att jag vill hata någon, utan jag bara gör det för kanske någonting de har gjort mot en.
Ja, men precis.
Och det bygger ju den här, alltså jag blir ju ett offer under mitt egna hat eftersom jag mår dåligt av det.
Ja, det är ju sant. Men jag tänker att det är lite därför man har de här svarta listorna med folk som har sårat en. För ja. Då behöver du inte gå runt och tänka på det, utan då är det borta. Men om du ser dem igen eller du påminns om dem, så kan du då snabbt gå in i ditt mentala register, öppna den här lilla svarta boken och se att så här, okej, men den här människan vill jag skada djupt.
Det kanske är en bra
för
grej,
att den har gjort någonting mot mig. Men jag är ju sån här person, jag har ju, det har jag ju också sagt förut, men så här att jag hatar att vara hatad. Alltså jag hatar att vara hatad mer än vad jag älskar att vara älskad.
Aha.
Jag tycker det är viktigare att inte vara hatad än att vara älskad. Jag, och det, är ju, det här är ju ett problem för mig. Alltså ska jag ge mig in i att vara manusförfattare, skribent, tv-människa, jag kommer ju, det kommer ju vara massa folk som hatar mig. Alltså bara genom att yttra mig i den här podden ger ju upphov för människor att hata mig.
Ja.
Liksom.
Ja, men är det inte då en... att, men där finns det väl ändå en gränsdragning man kan och borde eller får göra, liksom att man, man blir antingen hatad för vem man är eller för det man gör.
Ja, men jag, då blir jag ju hellre, alltså jag ser ju hellre till att få, alltså vad jag gör, alltså skulle jag skriva pophits och vara ett popsnöre som folk hatar för att de inte gillar den musik jag gör.
Ja.
Som folk som hatar Justin Bieber.
Ja.
De hatar honom för att de inte gillar hans musik. Jättekonstigt. Vad är det för resonemang?
Ja.
Jag kunde väl, alltså, jag skulle ju inte bry mig om någon bara, ah, men du gör en podcast, försöker du bli känd eller?
Ja.
Då tycker jag ju bara de är idioter.
Ja.
Men det blir ju en annan sak om folk hatar mig för vad jag tycker. Men jag säger inte att folk ska tycka likadan som jag.
Nej.
Det är bara någonting i mig. Men det här måste jag ju jobba på. Jag måste ju kunna liksom hitta vad som är fel i mig och lära mig kunna bli hatad av folk. Men jag har ju ganska nära till något form av agg mot människor. Alltså om jag ser ett tv-program med någon ny programledare eller någon intervju med någon som jag tycker verkar osympatisk, så har jag ju ganska lätt att hata den personen utan egentliga grunder. Utan att den personen har gjort någonting mot mig liksom.
Ja, där är vi nog väldigt olika. Jag har nog egentligen jävligt svårt att hata människor, tror jag. Alltså så här, jag tror att för mig när det är som lättast att hata någon, då är det ju när de hatar mig.
Nej, men där är jag tvärtom. Jag kräver ju att få tillbaka dem då. Alltså hatar någon mig, då måste jag göra någonting för att de inte ska göra det längre.
Ja.
Och sen så kan vi vara på en neutral nivå.
Ja, just det. Ja.
Alltså jag tycker det är ansträngande att folk inte gillar mig. Eller att, alltså, om, alltså har de en åsikt om mig, så får den inte vara så negativ. Då mår jag dåligt. Men då, jag vet ju, det här är ju sinnessjukt. Så här kan man ju inte hålla på att leva.
Nej, för det är ju, men du är ju för det mesta förmodligen inte ens medveten om att folk hatar dig liksom.
Nej, precis. Men det är ju när jag får reda på det som jag mår dåligt.
Ja, men det är väl skönt liksom, att du slipper få reda på det så mycket.
Du säger alltså att det är en massa människor som kommer till dig och säger att de hatar mig.
Skulle det kännas jobbigt om jag svarar ja på det nu?
Jag skulle tycka det var lite kul.
Ja. Men vilka är det du hatar nu? Berätta för mig.
Jo, men vi kan väl dra så här. Alltså grejen är, jag har ju folk som jag hatar som jag inte vet riktigt varför jag hatar dem egentligen. Som så här, offentliga personer som jag bara inte tål. Alltså jag får den här starstrucknessen. Alltså min puls går upp och jag blir hispig nästan, fast av en helt annan känsla av att de är mina fiender och att jag vill krossa dem.
Oj.
För att jag inte klarar av dem liksom, som människor.
Ja.
Och det är Rickard Sjöberg till exempel.
Vem är
alltså
det?
När jag ser, det är ju han som är postkodslotteriets programledare. Alltså när jag ser hans våldtäktsleende på en plansch på stan, då blir jag ju djupt upprörd alltså.
Men ja, men är det verkligen hat du känner då?
Nej, jag känner inte hat. Det här är inte människor jag hatar. Det är bara ett ord som är lätt att sätta. Alltså det är en stark etikett att sätta för jag har ju inget bra ord. Alltså avsky är också fel ord. Det är ju, jag känner ju bara en så här, men jag tål ju inte människan. En allergisk reaktion.
Ja, men det förstår jag. Det,
lite så. Och samma sak när jag hör Per Gessle. Alltså hans släpiga röst. Alltså det är, ja, men han är ju en fiende för att han dödar min kreativitet. Jag kan ha ett jättebra flow och sen så går det på en Gessle-låt på radion. Och jag hör att man tog en främmande, skrämmande människa och kysste hans hår. Och jag kan slänga datorn i väggen alltså. Det är helt hemskt. Och sen så Ernst Kirchsteiger och hans svettiga fötter.
Ja, men Ernst Kirchsteiger är väl fan en mysig kar.
Nej. Oj, han är ju djävulen själv i det här. Alltså av människor jag inte har en personlig relation till.
Ja.
Som jag bara sett i offentligheten. Så är ju han den hemskaste av alla.
Ja, men alltså nu höll jag på att komma med en förelämpning. Din pappa påminner lite om Ernst Kirchsteiger.
Och fy fan.
Nej, okej. Okay. Alltså kanske nej. Det var länge sedan jag träffade din farsa. Jag tar tillbaka det. Det var bara så spontant inflyg.
Ja, du är inte välkommen på middag längre. Förlåt. Hälsar jag från Måns.
Måns, jag ber om ursäkt. Det var
Nej, men ja. De är väl typ lika gamla och lika långa skulle jag gissa på.
Ja. Ja, det är kanske den enda likheten.
Ernst Kirchsteiger längre, men man blir väl längre i TV.
Ja.
Men sen så har ju lite folk som har skadat mig personligen, som jag håller agg mot. Jag vet saker om dem som gör att de är otroligt, alltså att de är osympatiska människor. Jag vet det här. En av dem jag håller agg mot är ju den svenska mentalisten Henrik Fexeus.
Ja, just det.
För att han kryssade mig i Talang.
Men för att förklara
det här gör ju mig långsint. Men jag kan inte släppa det riktigt. Förstår du den känslan?
Ja, gud ja. Ja, men verkligen. Men det är ju verkligen, jag tycker i alla fall att det ger dig all rätt att hata honom. Men Henrik Fexeus, jag hatar honom för att han är en sån otroligt B- och dålig kopia utav Darren Brown. Alltså, ja, det är sånt fjantigt försök att göra någonting som skulle kunna likna Darren Brown.
Han är ju on the shit list alltså. och sen så har jag ju en, ja, men jag är ju dyslektiker som ni vet. Och jag hade då en speciallärare. När jag blev utredd så gick jag i trean. Jag var 9 år gammal. Ja. Fick en tilldelad då speciallärare. Min skola var jättebra. De bjöd på utredningen som typ kostade 12 000 eller något.
Åh jävlar.
Och jag fick allt stöd jag kunde tänka mig och det var jättebra liksom.
Ja.
Och det är jag oerhört tacksam för idag. Dock så hade jag en stödlärare som hette Marie-Louise. Så när det var lässtund i skolan och alla skulle läsa, så fick jag gå ut från klassrummet och sitta på ett bord i korridoren helt ensam med den här stödläraren och högläsa. Alltså det här var ju förnedring i sig, bara att vara tvungen att gå ut framför alla och sätta mig i den här korridoren med den här gamla vidriga tanten.
Ja.
Som luktade riktigt äckligt, så här, du vet hur vissa lärare kan lukta kaffesump ur gapet. Det var riktigt äckligt. Och så här smackade hon lite när hon pratade. Vidrigt. I alla fall, hon sa en gång till mig när vi satt och läste. Jag var ju väldigt dålig, jag stakade mig jättemycket. Och sen så helt plötsligt så lutade hon sig tillbaka, suckade och sa: alltså du är så dålig.
Alltså vad sjukt. Alltså för fan, vad sjukt.
Alltså det är ju så här,
ja men fan, avgå alltså, vilken jävla.
Ja men då jag tänker ju att, ja men jag tänker ju att då är ju hon dålig på sitt jobb.
Oh, gud.
Om hennes enda jobb är att vara ett stöd åt någon som är dålig på att läsa.
Ja.
Det är väldigt dumt, strategiskt, psykologiskt att säga till en sån person att den är dålig. För det vet man redan.
Ja, fy fan.
Så hon är också på min shitlist.
Ja, det där påminner mig fan om när min, jag har ju pratat om henne förut, men min dagisfröken Barbara på tyska dagiset, som tog fram mig framför alla i hela dagisgruppen, och jag trodde jag skulle få beröm, men hon skäller ut mig framför alla om att jag alltså det enda felet,
för mycket,
ja, jag ritar för mycket. Det var det enda felet jag hade gjort. Så tog hon hela gruppen till min hylla där jag hade mina teckningar och sa att jag förbrukade för mycket papper. Alltså, fy fan.
Hon startade inget bokbål då, alltså brände alla dina teckningar och bara dansade runt. Men nu ska vi göra det trevligt.
Ja, det där, fan, det är sjukt hur sånt där kan liksom ärra en i...
Ja, jag vet, ja, men det är ju det. Och jag kommer ju komma ihåg det här för resten av livet.
Ja.
Marie-Louise äckliga kaffesumpsgap.
Ja.
Men sen så har jag ju en person till. Och den här är en person som inte har gjort mig någonting speciellt, men den har gjort mina vänner någonting. Och det bara tyder på att han är en gravt vidrig människa.
Ja, okej. Okay.
Det här kanske sårar mina arbetsmöjligheter, jag vet inte, min professionella relation till saker, jag vet inte. Men Adam Alsing alltså han är ju älskad av många, men han är alltså jag ska berätta varför.
Ja.
I början av skolan, så när jag gick på Medieinstitutet, så var en av våra första uppgifter att ta fram ett programformat inom reality-genren. Mm-hmm. Alltså något form av där man följer verkliga människor.
Ja.
Och en grupp i min klass då på, ja, de var väl 6 personer, tar fram ett koncept som de kallar för kändisbarn. Jag kan berätta det här nu för att det här är preskriberat, eller det lades på is. Men det här blev ganska bra.
Mm-hmm.
De gjorde en bra pitch. De hade tagit fram vilka kändisbarn de ville ha med då, och tanken var att man skulle få följa de här kändisbarnen och sen så skulle de då i sista programmet skapa någonting tillsammans, typ en välgörenhetsgala.
Okay.
Och där då föräldrarna skulle vara lite mentorer för de här barnen inom vilka roller de skulle ha där.
Mm-hmm.
Och sen så skulle programmet också handla om så här, hur är det att leva i skuggan av sina föräldrar.
Mm-kay. Mm.
Var tanken. Och det här skulle då gå på TV3 var tanken. Och de gillade det. Och då var ett av de här barnen var Adam Alsings son.
Mm-hmm.
Så de har möte med honom. Och så här, ja men jag är på, vi kan filma de här datumen. Och så här, det är jättebra.
Mm-hmm.
Sen så efter en vecka, så när de har pratat om alla detaljer och allt hur det ska gå till med inspelning och allt sånt, så säger han helt plötsligt att nej men jag kan inte, jag måste hoppa av.
Okay.
Och de tänker så här, ja men det är fine, det är lugnt, vi får gå vidare, det är en motgång men det får ändå funka liksom.
Mm.
Och sen så då när vi har pitchat för trean, så gillar de det och då ska de då gå till Meter, produktionsbolaget. Okay. Mm. Och pitcha det där. Och då när de är klara med pitchen och så här, så säger då de här personerna på Meter till mina klasskompisar då att Adam Alsing presenterade det här för en vecka sedan med exakt samma namn.
Va?
Då har ju alltså Adam,
fan.
Då har alltså Adam hört från sin son om det här, sagt nej du måste hoppa av, det här gör vi själva.
Shit.
Och sen sprungit och pitchat det innan dem. Så alltså Adam stjäl alltså programidéer från studenter som försöker lyckas.
Men shit.
Och var på god väg att göra det också.
Vilket jävla svin alltså.
Ja, sånt jävla as. Han är ju en vidrig människa för det här.
Oh,
och han kommer för alltid vara på min shitlist.
Ja, det förstår jag.
Så frågan är ju hur, alltså man vill ju skada honom, alltså kanske inte fysiskt.
Nej.
Men på något sätt, men hur gör man det?
Ja, alltså jag vet inte fan.
Men man vill ju också att han ska veta varför han blir skadad.
Ja. Får väl, jag vet inte fan. Det är ju lite hans barn som ska lida för det också.
Slänga in rottsvansar i brevlådan.
Alltså jag har ju en väldigt kort hatlista. Alla som inte är på den här hatlistan fast som jag hatar är sådana som jag inte är medveten om att jag hatar för att jag har förträngt dem. Så att det, och det skulle potentiellt kunna vara väldigt många, men jag har ingen så här direkt siffra på det.
Det är lite som din, det är lite som din liggalista då.
Ja, alltså, men exakt. Exakt,
du,
så
du,
är
du,
det.
Du förtränger dem du ligger med och du förtränger dem du hatar.
Ja.
Hatar du dem du ligger med då?
Det är någonting jag undrar. Nej. 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 Men så här va, jag, men däremot finns det en människa som jag ger mig själv rätten att hata. Och det är Jan Guillou.
Okej.
Ja, alltså anledningen är så här va, att han var bara fruktansvärt dryg mot mig. Jag gjorde min praktik när jag gick i nian. Eller prao på TV4 på Lattjo Lajban. Och då så var jag där någon morgon så där, vi, när de gjorde morgoninspelning där vid 6-7 på morgonen. Och så satt jag då efter programmet i deras frukostbuffé liksom område. Och då finns det då alltså 3 stycken bord. Och jag stod vid kaffeautomaten. Och då hade jag den här, vad heter hon, Mallan. Hon som gör... numera gör det här fråga Olle.
Ja, Malin Gramer.
Malin Gramer, precis. Hon var ju då min, eller hon var ju med på Lattjo Lajban då för tiden, och så då, hon var min typ mentor den dagen liksom. Så frågade, vi stod i kaffemaskinen och så frågade henne så här, inte det där vad heter han, Jan Guillou, så här, hon bara, jo, det är Jan Guillou. Han brukar vara här på typ onsdagar och fredagar. Så då satte jag mig, jag tog en macka och så satte mig vid ett bord. Och då fanns det alltså 3 bord, och de andra 2 borden var alltså tomma. Men Jan Guillou väljer då att sätta sig vid mitt bord då. Och då var det alltså alltså 2-mannabord liksom. Så det var lite så här, jaha, vad trevligt liksom. Och så började han läsa sin Aftonbladet. Så ja, men jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg ifall han hälsade eller inte. Men grejen var väl att han då, när Mallan då sätter sig bredvid mig, så pratar vi då lite grann. Och så frågar hon då Jan Guillou så här, ursäkta, jag måste fråga, är du här på onsdagar och fredagar? Varpå han liksom först fortsätter han att bläddra i tidningen. Sen efter en liten stund så tittar han upp, kolla på mig först och kolla sen på henne. Suckar djupt. Dricker lite kaffe. Svarar inte och fortsätter att läsa.
Vilket jävla praktas.
Ja, men verkligen. Alltså så här, alltså jag menar, Mallan är ju kanske den trevligaste människan jag har träffat liksom. Och, ja. Så, och bara så här total dissar och är bara så, och hon var helt förstörd hela dagen typ och bara, vad fan har jag gjort liksom? ja, det var fan riktigt konstigt. Så han förtjänar lite hat.
Vad ska man göra för att han ska lida då? Skicka Arns huvud på posten.
Ja, men typ. Nej, men
fast det är ju elakt mot han som spelar Arn i och för sig.
Ja. Jag hade ju, eller så här, nu när jag tänker på det, så hade ju, när jag var yngre, så alltså ganska mycket yngre, så byggde jag liksom upp lite av en så här artificiellt hat mot folk som var bättre än mig.
Uh-huh. Du var alltså missgynnsam?
Ja, jag var otroligt missgynnsam när jag var yngre. Och jag fann liksom någon slags nöje i att teoretiskt smida planer för hur jag skulle kunna sätta liksom käppar i folks hjul. Liksom. För de som det gick bättre för mig. Alltså. Och det här känner jag ju nu jävligt sjukt för mig att liksom, tänka när jag var yngre. Men jag vet inte, det är väl lite... För nu det jag liksom lärt mig nu är ju att så här, ju bättre det går för mina vänner, desto bättre går det för mig också. Så det finns ju ingen anledning att vara missgynnsam. Men ja, jag vet inte, jag kan komma ihåg att när jag var liten så kunde jag vara lite ondskefull i tankarna.
Men vad hade du för planer då? Vad var det typ så här? Jag ska lägga krokben för Olof i skolan.
Ja, men det var typ sådana så här... Ja men lägga så här, för jag var handlade alltid om att jag absolut inte skulle märkas att det var jag som var involverad i det här. Det skulle bara gå dåligt för den personen. Men typ så här, spänna ut linor för folk skulle ramla och bryta armen och sånt där liksom. Jag vet inte. Ja.
Du låter som ett sinnessjukt barn.
Ja. Jag undrar om hur pass hatad jag var som barn eller om det bara liksom satt i huvudet. Men ja.
All right, då har vi hipp hipp hurraat oss igenom det 52:a specialavsnittet Hjältar och fiender.
Det stämmer.
Känns det bra att ha fått lättat på trycket lite i den svarta boken?
Ja, alltså jag
även
hade
om
ju
du bara hade ett namn.
Ja.
I den.
Ja, men ja, lite bra känns det väl ändå. Men för din del då?
Jo, men det känns bra. Jag hoppas att det här når ut så att vi får lite spridning, så att folk kan förstå hur vidrig och osympatisk Adam Alsing är.
Ja, ja, verkligen.
Och att han aldrig någonsin gör det här igen.
Nej.
Får man väl hoppas.
Ja, det får man verkligen hoppas. Ja, ja. Men fan vad gött. Men 52 avsnitt alltså. Undrar hur lång tid det tar tills vi gör 104 avsnitt, höll jag på att säga. Men det vet vi ju. Det är alltså om ett år som vi har vårt tvåårsjubileum.
Precis.
Ja, men fan, fortsätt lyssna och gör oss glada genom att skriva till oss på hashtaggen 150 kilo eller mejla oss på jockomagnus@gmail.com. Och vi finns ju på iTunes, YouTube, och ni vet var ni hittar oss, för vi finns där podcasts finns, helt enkelt.
Precis. Och ni kommer också kunna hitta oss snarast möjligt på Acast.
Jaha.
En ny sajt som där man kan pinga avsnitten, så att man under, alltså det är lite som kommentarsfältet i SoundCloud.
Ja,
så att
ja,
jag
ja.
Då kan lägga in, om vi pratar om Malin Gramer eller Adam Alsing eller så här,
ja.
Så kommer det upp bilder på dem och länkar till deras Wikipedia-sida, eller om vi pratar om en plats.
Ja, just det.
Så kommer man kunna länka till en karta dit och så här, eller ja, deras hemsida eller så. Och det är lite nytt tänk som är på gång, och jag tror att de håller på att utveckla sin sida väldigt mycket, och jag tror att det kommer bli bra.
Ja, det får vi hoppas. Fan vad gött. Men ja, har du några avslutande ord att tillägga i detta ettårsjubileum?
Nej, men det är väl så här, hata inte, älska.
Ja.
Och ska ni hata, så skriv i en fysisk svart läderinbunden bok. Det blir lite sexigare då.
Yes. Bra. Fan vad gött.
Men ska vi avsluta med A Real Hero, alltså den som är filmmusik till Drive?
Ja, gärna, den vill jag höra.
Ja, och den då kan vi tänka på riktiga hjältar och de som är hjältar för er.
Ja, fan vad fint.
Ja, nästa vecka 53.
53. Ännu
vilket jävla antiklimax.
Ja, vad fan, hur ska man dra ut proppen ur det här?
Det är som att fylla ett år och en dag.
Ja. Ja, ja, men vad fan, sköt om er. Ni vet vad ni kommer göra nästa vecka i alla fall. Så ha det så gott tills dess.
Bra, hoppas ni gillar det. Vi hörs.
Det gör vi. Puss.